Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024. Du kan också hitta andra samtalsserier på sidan totalmedia.com, total med th, totalmedia.com. Och vill du läsa Klaus Stolpes böcker så hittar du dem på boklund.fi, boklund.fi. Välkommen till Om valet 24, en riktig långkörare av podcaster om valet i USA och efterspelet. Det här är den serien, de avsnitten som handlar om efterspelet med mig, Henrik Thorsson, som vanligt, och dig, nyfestad Klaus Stolpe.
Ja, hej. Tack.
Ja, du berättade ju senast om att du skulle på en fest. Jag vet inte om lyssnarna fick höra det, jag kanske censurerade, men gick det bra i alla fall? Det var en sån här arbetsfest. Blev du hyllad eller någonting? Fick du medalj igen? Nej.
Nej, det handlar ju om att Åbo Akademi har haft sin verksamhet i Vasa i 50 år, så vi var på.
Ja, just.
Det var ju ett jubileum på det viset, att vi har ju ingen julfest i år, utan vi hade det där istället, men att det var faktiskt oerhört väl organiserat och trevligt program och så vidare. Så att.
Ja, visst. Och det blev ju ingen fest för Demokraterna. De ställde ju in sin fest förra veckan. De stängde dörrarna och så möttes de ju dagen efter. Och då kom ju Harris och accepterade att hon hade förlorat valet. Och nu har det gått en vecka och det har väl lugnat ner sig lite. Och det har börjat droppa in folk som liksom ska jobba för Trump, och han väljer folk. Och vi berättade ju redan om The Ice Maiden, Ice Ladyn, Stalin-mamman förra veckan. Men om man tittar på bilden, Stalin-mamman och de andra, det är ju bekymrade män. Alltså hon är ju en kvinna förstås, men de är ju bekymrade män som har någonting låst över sig. Nu är jag jättepartisk, men det är faktiskt liksom. Jag minns ju förra gången, alltså tillknäppta män. Men säkert är de jätteduktiga sen när de börjar jobba. Men det är bara intressant att titta på bilderna. Nej, men då, så det är ju mycket blaming inom Demokraterna. Det är allt sånt här. Vad nytt har du tänkt på, Klaus, när festångorna har skingrats och även dammet har lagt sig från valet?
Jag liksom surfar rent allmänt. Okay. Det är en sak som jag reagerar på, var en artikel i New York Times.
Okej.
Okay. Om att det är någon snack på sociala medier om att en del som har röstat på Trump så är besvikna, för det har gått upp för dem att hon har varor, typ konsoler till dataspel och sånt annat, så kommer att få en prishöjning på 40%. Och det var som, ja, men det har ju ingen sagt. Men alltså det visar ju liksom på den här, jag vill inte låta elitistisk.
Nej,
alltså
nej.
Jag försäkrar, men grejen är ju att om Trump säger att man ska trissa upp importtullarna på kinesiska varor med 60% för att skydda den amerikanska industrin. Det tycker folk låter jättebra, men fattar man inte att det syns någonstans? Det är ju liksom, allting är ju ett resultat av allt. Men om du chockhöjer tullen på någonting så stiger ju priset. Det är ju inte svårt att räkna ut.
Nej, men visst. Det där, och jag tycker det. Så på sätt och vis är det ju, ändå faller det ju på politikerna, tycker jag, eller du kan ju argumentera mot mig, och journalisterna, mer än det faller på väljaren som inser det nu, eller hur?
Fast. Jag tycker väl journalister, alltså, när det är klart att skulle en sån föreslå vare sig det är Trump eller någon annan, var fullständigt ärlig, skulle jag säga att ja, vi chockhöjer tullarna på kinesiska varor. Det kommer att innebära att en spelkonsol blir 40% dyrare, men vi vinner på det, och så vidare. Men man bara berättar det som man vill berätta, och då kunde det ju förstås vara skäl då att det kan ju hända att det finns då journalister som har skrivit att ja, men då kommer ju varorna att bli dyrare, men då är de rimligtvis blivit anklagade för att vara partiska och gå demokraternas ärenden och bla bla bla.
Ja, precis. Absolut.
Men att i och för sig så behöver man ju vara mycket nationalekonom för att ändå som kunna, det handlar ju om en viss, att ha en viss form av logik, att man fattar att om en tull chockhöj så blir varan dyrare. Det måste ju, men tycker jag ju alltså att man, det borde vem som helst förstå.
Säg att motståndarsidan har inte varit tydliga i sin kritik. De har liksom inte tagit upp det här du säger. Det är de som ska påpeka. Obs, okej, tullar. Då har vi spelkonsoler från det och det bolaget. Det. Men istället så håller de på med fascist. De håller på med lögn. De håller på med alla de här yttre grejerna. Och det, tänker jag, är smart av Trump att kasta ut de här små rökbomberna av olika påståenden. För han vet att då springer journalisterna dit och då frågar de inte vilka konsoler blir dyrare, vilket skulle ju skada honom mer än att de säger att han är fascist i själva vägen. Så att jag tror det, hela ditt resonemang håller väldigt bra faktiskt. Men jag menar ändå att det kan vara motståndarjournalisternas eller journalisternas dåliga kritik. Alltså ändå.
Jo. Eller vi skulle säga att demokraterna skulle kunna sagt att hej, att vi, naturligtvis värnar vi om amerikanska industrier, det gör vem som helst, men att vi skulle också gärna höja på de där tullarna med 60%, men det är bara det att vi har kommit fram till att de där spelkonsolerna blir 40% dyrare. Och liksom få fram det på något slags pedagogiskt sätt och inte bara säga I'm middle class.
Ja, precis. Nej, men visst. Alltså, och det är ju helt klart så att man ser ju kritiken inom demokraterna nu. Det har varit, jag har lyssnat på Fox News, jag har lyssnat på lite andra. Där kommer ju demokrater fram som säger väldigt bra kritik mot den egna leden och kanske de påstår att de har sagt det förut. Och där, som vi sa i fredags, nästan alla, James Carville, allihopa säger precis vad du sa för ett år sedan återigen. Alltså båda gubbarna borde ha hoppat av och släppt fram nya, framförallt Biden. Ja, och det är ju helt klart att det är den stora, stora insikten alltså. Frågan är om någon, liksom någon kandidat som vi sa sist också skulle ha kunnat vunnit mot Trump oavsett vem det var i det här läget. Vi får resonera mer om de problemen längre fram, men liksom det var för sent också. Och många, många ger Harris mycket kredit även från andra sidan att hon gjorde en bra kampanj, men vadå 100 dagar? Det är liksom, det är bra för att det var 100 dagar ändå trots allt. Mm. Men om man jämför 2020 mot 2024, vi pratade lite om det sist och nu har siffrorna justerats, det är inte lika stor skillnad som det var i fredags, men vad har du funderat kring den här, för man säger ju liksom, wow, Grand Slam, Trump gör en historisk grej och så här och så här, och det håller jag inte alls med om, vad säger du?
Jag vet inte om vi tänker utgående från att vad hade Harris behövt få och var för att vinna, och det handlar alltså om 255 000 röster fördelat på 3 delstater som skulle ha vunnit, alltså om det skulle ha delats precis, perfekt. Mm, okay. 55 000 röster låter mycket, men att i USA är det inte så mycket. För att det handlar alltså om det här med att, ja, vi var ju inne på det där med att Trump, var det så att han fick lite färre röster nu jämfört med de förlorade för 4 år sedan. Men
Eller nu ligger det ganska exakt samma.
Okej.
Men ändå, det är inte massa mer i alla fall. Det är det inte.
Nej. Men att skillnaden var närmast att Harris fick mindre än vad Biden fick 2020, att de hade 69 miljoner respektive.
Ja, hon är uppe i 71 nu, så det är precis 10 miljoner mindre nu.
Okej, precis.
Vissa räknar ju sent, som Kalifornien, och jag tror det kan komma.
Ja, jag förstår. Ja. Om vi kollar vad hon hade behövt då, så de delstater som var jämnast av det hon förlorade, Pennsylvania, Michigan och Wisconsin, alltså där uppe vid gränsen mot Kanada eller Rostbelt eller vad man vill kalla det, området kring de stora sjöarna, tycker jag själv är ett bättre begrepp, men i alla fall.
Ja.
Då var det så att, det här blir kanske lite nördigt, men i Pennsylvania så vann Trump sist jag kollade då. Det kan hända att det har justerats efter dem med 3,5 miljoner mot 3,4 för Harris. Och 4 år sedan så var det tvärtom, att då hade Biden 3,5 och Trump 3,4.
Mm.
Och sen i Michigan så var det 2,8 miljoner för Trump och 2,7 för Harris. Och där var det motsatta för 4 år sedan, att det var Biden som hade 2,8 och det här Trump 2,7. Så det är alltså inga stora skillnader. Mm. Och då var det så i Wisconsin att bägge kandidaterna både 2020 och 2004 hade lite mer än 1,5 miljoner röster vardera, men där skilde det ännu mindre. Men att också här så att Trump vann den här gången och förlorade för 4 år sedan. Mm. Så det handlar alltså om 255 000 röster fördelat på de här 3 delstaterna. Mm. Och i och för sig, det är ju inte lite, eller det kanske låter mycket, men vi ska tänka på att det handlar ju om att 150 miljoner har varit att rösta eller mera till och med, så i det stora hela det är ju ganska lite, men i och för sig amerikanska presidentval är ofta på det här viset på grund av valsystemet, att om den skulle ha vunnit där och där, men att den här enorma överlägsna segern för Trump som man talar om, så att det är ju den är ju inte så himla stor.
Nej, men det är lite mediadrevsgrej att man får, oh wow, så här amerikanskt. För nu idag har jag hört några, bland annat Real Clear Politics som vi har pratat om, som ju är väldigt, alltså de är väldigt kritiska mot båda sidor och de försöker verkligen vara sanningsenliga. Och de har bra, och de har faktiskt kritiserat just den där synen idag som du säger nu faktiskt.
Jaha, okay.
De är med och ytterligare, jag tror jag skickade till dig någon artikel från Times, New York Times, där det också börjar pratas om det här, liksom, det är ju inte en så stor seger, utan det är mer att de kom inte liksom till Harris på samma sätt som de gjorde till Biden förra gången.
Ja.
Man ska se, jag blir inte klok på de här totala siffrorna, men om den här frågan till dig, att det stora problemet med demokratin, det är ju röstdeltagandet. För har du liksom 244 miljoner människor som kan rösta idag i USA, och du kommer inte upp över 155, alltså 90 miljoner människor går inte och röstar. Och okej, totalt. Men, och förra valet då är det ungefär, det ser ut som det är 10 miljoner som inte har röstat. Jag blir inte klok på siffrorna, men det finns ju färre, nu säger de att det inte är färre, men vi får kolla det. Men och alltså 90 miljoner människor går inte och röstar. Det är ju det stora problemet.
Jo, men där kommer vi igen tillbaka till det där valsystemet, för att de flesta som bor inom områden där man ändå vet vem som får de där elektorsrösterna, så jag menar, vad är det som motiverar den att gå och rösta då, liksom, egentligen?
Nej, okej, okay, så att för om den publika rösten ska ändå ha varit en sån här trumfkort, så i det fallet skulle det ha betydelse, men det kanske inte har så stor betydelse för de här små staterna då.
Vissa större stater, nu vet jag ju inte vad det är för valdeltagande i Texas till exempel, men jag menar, om man redan vet ganska säkert att Trump kommer att få 140 elektorsröstarna därifrån, så är det sagt man är sådär jättemotiverad att gå.
Nej, men sen,
alltså, om det är spännande,
jo.
Så triggar det ju folk att vara aktiva, men i USA kan det ju vara hur spännande som helst. Men det är bara ju några delstater.
Jo. Nej, men det är ju det.
Och det ser man ju också hur valkampanjen går till, att inte satsas. Det är nog pengar i valreklam i Oklahoma.
Nej, precis. Ja, du ser. Ja, okej, men vi vet ju ingenting om de där 90 miljonerna. Vad är det? Det är ju hemskt intressant. Vad är det för något? Är det så du säger, eller är det andra skäl, eller vad är det? Men liksom, det är ju ändå den här populärröstsfrågan. Sen, om man tittar så här, om det stämmer att Harris har fått 10 miljoner mindre än Biden, men Trump har inte fått mera, så finns ju de där 10 miljonerna att fråga i alla fall. Vad har de gjort? Varför har de inte gått ut? Varför har hon tappat så mycket mot Biden? Är det? För det är ju 10 miljoner människor då som inte har röstat inom det här klustret ju.
Ja, inte tillräckligt entusiasmerande helt enkelt. Och då,
okay, eller att båda kandidaterna är dåliga och då ger man upp, eller vad som helst liksom. Men det blir spännande att följa siffrorna sen. Är det så att, kan vi få nya siffror som gör att det plötsligt blir världens grej för Trump i alla fall, tror du? Eller kommer det stanna vid det här? Eller?
Nej, men så pass mycket räknat redan. Ja, så ja. Det är väl marginellt vad det kan ändras. Jag menar, jag tror inte att man hittar 1 miljon röster till i Pennsylvania som kommer gå till Trump. Skillnaden jämfört med senast, det är en del att stanna hemma, men den här gången kommer kongressbyggnaden inte att stormas, eftersom man utgår från att, liksom, att det behöver inte nödvändigtvis vara fusk som ligger bakom.
Nej, och Biden och Harris har ju uttalat tydligt att det markerat där tydligt. Men okej, det kan hända vad som helst i USA, det vet vi ju. Alltså, vi har ingen aning, men lite åt det hållet pekade i alla fall. Och en gubbe som du brukar föra fram, en känns som han är vår lilla vän på något vis. Spågubben Lichtman, han figurerar faktiskt i ett avsnitt i en podcast som jag tror de gjorde redan i höstas, augusti, eller så redan i våras, som heter American History Hit. Jag kan lägga upp det sen i vår text här.
Ja.
Men det är ganska roligt, för då var det ett avsnitt om val. Och han är ju expert på valet, det här du brukar berätta, hur valet har utväxlats med olika röster och det här vi pratar om nu och sen när kvinnor. Men det finns inte någon rösträtt i USA på det viset i konstitutionen som man tror ofta. Att voting right finns inte, utan det är ju en negativ rätt som sen har lagts till i de här tilläggen då. Man kan inte hindra någon. Och det vet, jag menar, det vet ju han, för han har hållit på med det, och du som forskar om det vet sådana här saker. Men det vet ju, man pratar ju om det där lite fritt, och meningen är ju ändå att det ska vara en rösträtt någonstans under ytan. Men Alan Lichtman då, för kan ni lyssna till, och han var väldigt stolt där, för det här gjordes ju i höstas eller tidigare i somras, att han har ju aldrig haft fel. Och så sa den där, precis som du har sagt, 2000 hade han ju lite fel, men då sa han, nej, jag hade inte fel, för det var tio och så. Men det ska vi inte diskutera. Men att han är en historiker också ju, så det har vi ju sagt tidigare, eller hur? Så att han...
Jo, han är historiker.
Men i alla fall, om man kommer till det här då nu, hur kunde Lichtman ha fel? Vad beror det på? Är det Biden som man ska peka finger mot, eller vad ska man göra?
Ja, nu är det att den där Lichtmansmodellen, den är ju skojig på sitt sätt, men att det inbjuder nog till en hel del godtycke. Han betonar ju själv att han inte liksom ser på gallupar eller något sånt, men att jag liksom undrar vad som påverkar honom, för att ett av de där kriterierna är ju vilken kandidat har mer karisma. Jag menar, hur bedömer du en sån sak? Och den så att säga poängen gav han ju till Harris.
Ja.
Och jag undrar ju liksom nog att håller allihopa med om den saken.
Nej, det har jag redan hört, att hon har så dålig karisma. Och det sa de också från
precis, så att jag han tar ju med sånt där som att man har fördel av att höra till den sittande presidentens parti, vare sig det är den som ställer upp eller inte, för att det är inte ovanligt att en president blir omvald och så vidare. Mm. Så att det är en del sådana där saker som kan verka ganska självklara kanske, eller om det har varit något militärt nederlag. Men hur räknar du det här tillbakadragandet från Afghanistan då? Är det liksom för gammalt för att räknas med? För att han räknar ju inte med någonting sånt i den här nuvarande administrationen. Så att om man börjar peta i det där, så det kommer en del frågetecken fram.
Ja, okej. Okay. Just det. Nej, men American History Hit Podcast heter den i alla fall. Och där är det en serie, inom serien så finns det flera avsnitt om elections också. FDR, de intervjuar en journalist som har granskat FDR, han vann ju 4 gånger. Och så är Lichtman med också och berättar då tillbaka. Ett äldre avsnitt tror jag, men American History Hit Podcast-serie heter den. Okej. Men ska man peka på Biden, ska man peka finger mot Biden, eller vem är det som har skulden här tycker du?
Ja, det gör ju jag, för att alltså, nu efteråt så mitt Facebook-flöde är fullt av folk som vet varför Trump vann, och med en underton att de visste det i förväg, men det är lite synd att de inte berättade innan, för då skulle jag kunna spara en massa tid och
ja, verkligen.
Städa hemma och stryka kläder och allt sånt. Men i nuläget, så eller på senare tid, så har det känts nästan lite som att det är Bidens sena avhopp har glömts bort, men jag menar, jag tror ju att då dammen har lagt sig och man diskuterar det här valet längre fram, så är det som man kommer att peka på minst lika mycket som det där med inflation och sånt. För att det är ju klart att vi har varit gång efter annan har varit inne på att du och jag och de som orkar höra på oss så kanske inte resonerar likadant som amerikaner. Ja, det kan jag förstå. Men att för de lever i en annan kultur och sånt. Men jag menar, inte kan det ju öka ett partis trovärdighet om man då nästan unisont visar sitt stöd åt en som sen hamnar att dra sig ju för att han är så gaggig. Ingen liksom kandidat med någon form av tyngd ställer upp, utan man ställer sig bakom och det här, och sen så är han liksom står och yrar i TV, och då ska vi tänka oss att en sån som han har ju dessutom tillgång till sån sjukvård som då jag inte, och allra minst nu amerikaner, de flesta amerikaner kan drömma om. Så att jag menar, de har ju nog liksom tusan vet vilka sprutor han har fått i ändan innan han gick i TV-studion, och ändå så blir det som totalt platt fall från första meningen. Och grejen är det att inte personer i den åldern ska fokusera på roliga saker som att sitta och göra narr av folk som misslyckas med att backa med släp och sånt. Man ska liksom inte ha världens öde i sina händer. Om jag lever så långt som till att jag är 80, så att jag har väldigt svårt att tro att jag kommer att aspirera på en massa ansvarstyngda poster.
Nej.
Det här var ju Harrys stora chans i livet, eftersom jag tror ju att jag inte tror att det skulle vara hon som skulle ha blivit demokraternas presidentkandidat om Biden skulle ha gjort som han borde ha gjort. Meddela ett år tidigare att nu är det dags att en ny generation får ta över. Det här är ingenting jag kan bevisa, självfallet
nej,
inte.
Nej, men du har stöd av Nancy Pelosi som just förra veckan blev intervjuad av New York Times i deras podcast, The Interview. Hon säger exakt samma, med lite mer förtäckta ordalag, men absolut. Att då, hon sa det här med att då hade det kommit andra och kanske Harris hade vunnit i alla fall, sa hon. Kanske inte. Så att hon menar det finns andra.
Men... Ja, hon måste ju vara lite mer diplomatisk. Men jag har ju mera råd att säga rakt ut att jag inte tror
ja,
att
det skulle bli det är därför du är med i den här podden och inte Nancy Pelosi. Men i alla fall, vi har ju massor av källor nu till olika kritik och det är något som vi återkommer till olika punkter. Att vilken punkt är den viktiga punkten? Vad är det som, om de hade ändrat det, hade Demokraterna vunnit? Eller om han hade gjort så, hade Trump vunnit ännu mer? De här punkterna vi återkommer till. Men du har hitta någon intressant bloggare som jag tycker vi skulle nämna något om här.
Jo, det var en gammal studiekompis till mig som jag på finska utrikesministeriet som hade skickat åt mig att det var någon bloggare nu vet jag inte om man uttalar Konstantin Kisin eller Kisin Koyesien. Det är en rysk född ganska konservativ person som bor i USA. Han har en lite speciell bakgrund för hans farmor föddes i ett gulagläger. Det är lite speciell. Men alltså han är ju konservativ. Ja, men det här han serverar en text som hade rubriken 10 reasons you didn't see it coming. Och den där liksom, alltså rubriken är lite missvisande för att då framställer han det som att det bara han som visste att Trump skulle vinna och det stämmer ju inte. Men alltså hel del av de där punkterna så är ganska självklara. Prisökningen i USA, det har vi talat om 100 gånger. Och vad heter det? Om man funderar lite och drar en parallell till det som man kallar för Reagan Democrats på 80-talet, det vill säga arbetare som röstar på Reagan. Nu har vi det motsvarande, men inte lika stor utsträckning att det är sådana som normalt sett tidigare röstar på Demokraterna och röstar på Trump. Men den här Kissin, så han nämner inte det med Reagan-demokrater, tror jag. Men att han tar upp det där med att amerikaner uppskattar styrkan här, gå på andan fram om det här välandet. Och därför så funkar den här Trumps raka stil bättre än den gör hos oss. För vi kan då bli ganska förskräckta och säga att hon kan säga på det där viset och så vidare. Men att amerikanerna läser väl in någonting annat i det. Sedan vissa andra grejer som... Något som också hör till den här gå-på-stilen, så det är ju att i USA så det är liksom tillåtet att kräva att invandrare ska sköta sig. För att i Finland eller speciellt Sverige tror jag så får man ju lätt en rasiststämpel i pannan om man säger det. Alltså nu säger jag ingenting om vad som är rätt eller fel, jag säger bara vad den här kissen pekar på därför att där är ju också, trots att Trump är mer... Ska vi säga invandrarfientlig, så är det ju ändå en hel del latinos som röstar på honom, så man tycker ju att hur kan de göra det, men att det är väl de som upplever att de själva sköter sig, och så finns det andra som inte gör det helt
jo,
enkelt.
Jo.
Och så att liksom, vad är det som säger att en med hispanic bakgrund per definition skulle rösta på Demokraterna? Det är inte, att den här Kissin så upplever att liksom amerikaner bryr sig om vad som funkar mer än vad som låter bra. Det vill säga att den här Carville hade sagt att it's the economy stupid, vi har varit inne på det 100 gånger. Men att den här har ju som skrivit i flera repriser under det senaste året. Jag brukar kolla ibland vad han läser för att jag känner igen mitt eget resonemang i det han skriver. Att det är liksom att man vinner inga val genom att fokusera på könskorrigering. För att, och det vill jag inte påstå att demokraterna gör heller. Men att liksom han menar att sådana woke så fäll ett sänke för partiet. Att de som är väldigt måna om att diskutera sådana saker. Eller för dem är det den viktigaste saken som finns. Men det är inte så många som bryr sig egentligen. Så du vinner inga, att oberoende vad som är rätt eller fel...
Ja, jag tror du har rätt att åtminstone vad de tror är den här praktiska. Tills de inser att mina konsoler är visst tillverkade i Hongkong eller Kina eller någonting. Men liksom det som känns, det som låter som det är den här praktiska lösningen som du sa. Är det inte det som...
Precis. Det vill säga, bra poäng. Alltså. Det som låter som den praktiska lösningen. Så att, en annan grej som, det kan ju låta självklart, men att... Den här jantelagen så finns ju inte på samma sätt i USA som hos oss. Så det är liksom helt okej att tycka att någon annan lyckas bli rik. Mm. Så att man,
det är det det hela bygger på.
Ja, men precis. Så att, men då är det bara den där så kallade trickle-down-effekten. Det vill säga att om de rika blir ännu rik så spiller det över på fattigare. Så det tycks ju inte riktigt gå så alla gånger. För att det är ju, ska vi säga, de här proportionerna mellan vad en chef och en arbetare tjänar så är ju ofantligt mycket vidare nu för tiden än vad det var förr. Men att tydligen kan folk finna sig i då också. Och sedan just det här med, du var inne på det med vad som låter bra, att amerikaner så har ju igen en skillnad, om vi tänker på en skillnad mot liksom den kultur som du och jag är uppvuxen i, att en inbyggd motvilja mot myndigheter som lägger sig i deras liv, det kanske vi också tror att vi har, men åtminstone jag så tycker väl okej, det är okej med en stor förvaltning och höga skatter. Därför att jag får en sjukvård som fungerar, men för amerikaner så är den där motviljan mot höga skatter så pass djupt rotad helt enkelt. Så att det är liksom bättre då att man får bestämma själv vad man ska göra av de där pengarna, och sen har man kanske inte råd med sjukvård, men att då är det så då.
Ja, intressanta fråga. Men bra, jag lägger upp en länk till den där bloggen. Du kan hitta den också där du hittar podcasterna. Vi har totalmedia.com, där, total med TH, totalmedia.com. Länk till dem där, och den finns också på Apple Podcasts och Spotify. Du, en fråga där. Det här med, som han nämnde där med att invandrarna som vi pratade om förut och få ut dem ur landet, som ju nu är en jättestor grej, det första de vill göra. Någon av dem där han har tillsatt, det är en sån där border czar, kallar de det. Men liksom den frågan, så här, skicka ut massor av människor, och det låter ju helt crazy, men faktum är att vi har ju det redan i våra länder, att man har ju haft förvar i Sverige där man har folk sittande och sen skickar man ut dem och utvisar dem. Det är ju inget ovanligt hos oss. Det är alltid bråk om det där i pressen, och det finns ju sådana lagar hos oss, så att welcome to the reality. Men det är bara det att det är en stor mängd om man tar Trump i orden, men just att kasta ut dem illegala, det är ju inte helt, det är ju inte helt ovanligt.
Nej, sen är det bara det att du ska få tag i dem också.
Ja, men det är ju alltid det där med processen. Jag menar, gör de det med militär utan domstolsprocess, och allt kan ju gå fel och bli fult. Vår utlänningslagen och det här i Sverige är ju jättekritiserad och anses vara en dålig produkt och så vidare och så vidare. Men det är ju jättekänsliga frågor, men det är ju inget nytt egentligen.
Nej, det är det ju inte, men att han är så bombastisk och han för fram det helt enkelt. Ja. Och sedan är det ju, frågan är ju då, som du direkt eller indirekt var inne på, att hur förverkligas det sen i praktiken?
Ja, det är ju det som kritiseras. Och jag hörde att det är väl... Nej, men vi ska ta de som är kriminella i första hand. Alltså de som faktiskt har begått brott, du vet.
Ja.
Men, och kom in. Men sen säger någon annan att nej, vi ska ta alla och så här. Men det praktiska kommer ju emot. Det blir ju lite att man sandar i spåret när ny, och det vet de ju, alltså att det kommer ju att bli, så de försöker ju komma stå på tårna nu, för att det är ju alltid en bromssträcka när man tar över, eller hur, ett land.
Jo, men det är klart att
det går ju inte sådär geschwint som Trump vill.
Om man tänker sig det med, vad heter det, folks rättsmedvetande, så att redan om de får ut en stor del av de som liksom bevisligen har begått brott, så det lär bli populärt, om vi säger så.
Ja, visst. Men en annan fråga är ju de som kommer då, som har barn som har fötts i USA.
Ja.
Att där är ju förslaget att man ska kunna ändra lagen direkt nu, så att du är inte längre medborgare när du är född i USA.
Ja.
Men hur blir det? Det är ju en av grundpelarna. Eller hur? Man ska vara född i USA, eller är det ytterligare någon plats man kan vara född?
Ja, det är där typ, då säger jag, du vet, sådana provinser, men till exempel om du är född i kanalzonen i Panama till exempel.
Ja, just det.
Där har jag ett konkret exempel, för John McCain var ju född där, och han har ju varit presidentkandidat. Ja. Men det var liksom, det heter ju att man ska vara född i USA, men det var inget snack om saken att han fick ställa upp i valet mot Obama då det begav sig. Men att det är bara därför jag råkar komma ihåg det, för att jag minns att han var född där. Jag vet inte var.
Och militärbaser eller så här också, eller hur? Men alltså det, om du då plötsligt säger att nej, det räcker inte att vara född i USA. Det är ju en jättestor förändring. Då går du tillbaka till Washingtons tider. Alltså det.
Ja, och sedan så blir det ju också det här med att ska du få stanna om du har barn, det är ju en diskriminering det också. Liksom att,
för du kan, annars måste du skilja dem åt.
Ja, precis. Så att då blir det ju att, är jag då sämre som inte har några biologiska barn? Ja, uppenbarligen. I fall grann.
Nej, men det där, det kanske, man vet ju de som åker till, som åker till Amerika för att föda sina barn. Och du vet, sådana här frågor har ju kommit upp. Och plötsligt är det en massa medborgare på Filippinerna som börjar bli tonåringar nu. Men i alla fall, vi återkommer igen, men avslutningsvis. Hur är det med de här åtalen och alla rättstvister? Tror du det är liksom, är det helt nerkylt?
Ja,
det blir
han,
ingen
vet,
med det?
Han är president, så det blir ju inte lättare att komma åt honom inte.
Nej, nej. Så det, du tror inte det blir någonting mer då? Eller?
Nej, jag tror och tror, men att det skulle som leda till någonting, så det är svårt att säga. För jag menar, man sitter där på makten och har högsta domstolen i sina ledband och eget parti dominerar i bägge kamrarna och kongressen, så jag menar, du är ganska ostörd då.
Ja, precis. Men, och kritiken är ju den att det här var bara åtal av politisk bakgrund. Liksom. Det är ganska svårt att säga någonting emot en sånt argument. Alltså. Att det är orättvist därför att han blir åtalad för en massa saker bara för att han vill bli president och vill leda landet.
Ja,
men det är väldigt svårt att säga nej, men det är det inte.
Men jag tycker det är väldigt lätt att säga, för jag menar, nu får fan starta en stormning av kongressbyggnaden. Jag tycker inte att man ska storma kongressbyggnaden.
Nej, om man ska klara sig utan rättsprocesser.
Ja,
men okej, Klaus Stolpe, vi ser fram emot mer samtal. Det är spännande tider, men det går i lite lägre och mer behagligt tempo nu, något tag framåt i alla fall. Vi återkommer. Tack för idag, Klaus Stolpe.
Bra, tackar.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.